Trova syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn, syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Idag så ska vi få höra en intervju med Mikael Eriksson som är mer känd under artistnamnet Sifa. Hans mamma har jobbat på syskonbandet och det är därför vi har en lite särskild koppling till honom. Och han har också delat kontor med oss på syskonbandet en gång i tiden. Men den här intervjun är gjord av Erik Bondesson och Sifa, alltså Mikael Eriksson, kommer berätta lite grann om hans musikintresse och uppväxt och hur det kom sig att han började med musik.
Sifa, varifrån kommer det namnet?
Ja, Sifa är ju ett smeknamn som jag fick när jag var runt 2-3 år gammal. Mina föräldrar flyttade till Demokratiska republiken Kongo. Och man har ofta sett som vi kallar det för Sirno, ett smeknamn, och man får behålla sina vanliga namn också, men jag tror att det är ett sätt för dem i byn att göra, att säga att nu är du välkommen till oss, nu hör du till den här gemenskapen. Hela namnet som är Zifa Lele Manama Kasai Akipa Manakoguti, det betyder Zifa, barn av floden Kasai som inte kom förgäves till Kongo.
Men vi ska återkomma till Kongo senare. Men du är också känd som Mikael Eriksson. Och Sifa också då förstås. Men kan du berätta lite? Du är uppväxt både i Kongo och Stockholm, får man väl säga, eller?
Ja, man kan säga att första delen av min uppväxt var i Kongo. Från det att jag var ungefär 2 år gammal tills jag skulle göra andra ringgymnasiet. Ungefär. Och sen så var det ju då mamma och pappa som skrev ju på olika avtal och kontrakt då, så att det blev ju en del somrar i Sverige under den perioden. Och men sen då när vi skulle börja andra gymnasiet, då flyttade till Sverige mera permanent.
Hur väcktes intresset för sång och musik?
Ja, jag minns att det är kopplat till ett litterärt intresse också. Jag läste mycket när jag var liten och tyckte om att läsa historia. Jag läste alla böcker jag kom över i skolan, biblioteket där. Och det fanns inte så mycket, så jag slukade väl allt som jag kom över. Och sen så tyckte jag om att sjunga. Och de första stegen sångmässigt var ju att vara med i söndagsskolan och sjunga där med alla andra barnen. Och då blev det några gånger som jag sjöng då solo i kyrkan och sådana saker som väldigt liten. Och det där, jag gillade sången. Det är ju kopplat till språk och litteratur och även rytm. För att melodier är ju också, man kan säga rytm och melodi tillsammans.
Söndagsskola som ju var förstås i Kongo. Var det med kongolesiska eller svenska barn då i söndagsskolan?
Ja, det var med kongolesiska barn och så mina syskon. Och det var ganska många barn som samlades. Och sen så vid jul så, första gången jag sjöng på, då sjöng jag på stamspråket Kisarata en sång solo i kyrkan. Och då fick jag en vers att sjunga där på Kisarata. Och tända ljus samtidigt. Och vi stod på en lång rad och tände ljus. Och så sjöng vi varsin vers. Och ja, det blev ju en stor succé kan man säga. För att jag stod där som ett vitt barn och sjöng på Kisarata på stamspråket.
Det var inte så många andra vita barn där då, förstår jag.
Ja, det fanns ju en svensk skola. Så att det bodde ju en del missionärsfamiljer. Och vi hade ju som ett internat hemma, så mamma och pappa var internatföräldrar. Så att det fanns väl kanske 8-10 syskon i hemmet som också var svenska barn som kom från olika ställen för att gå i skolan där på Sinunda.
Hur kommer det sig att ni flyttade till Kongo från början?
Oj, det får du nästan fråga mamma och pappa om. Jag var bara 2 år gammal, men mamma och pappa jobbade som biståndsarbetare, som missionärer. Så de åkte ut för Svenska Baptistsamfundets räkning 1970. Så vi landade i Kinshasa samma dag som jag och mitt tvillingbror fyllde år, den 29 augusti 1970.
De jobbade då för som missionärer. Vad var deras uppgifter där nere?
Ja, mamma jobbade från början som lärare på en flickskola där. Ett lycé för flickor. Där man får läsa vanliga ämnen, och de hade också praktiska ämnen som att sy och att och laga mat och annat sånt också. Och sen så, min pappa var kassör för missionen då. Så han var trésorier och hade ett kontor och jobbade som kassör.
Och du gick i skola, och vad gjorde du på fritiden där nere?
Ja, vi klättrade mycket i träden. Vi var ute mycket i skog och mark, och vi fiskade ibland och jagade och lekte och så. Det var väldigt, väldigt fritt. Jag brukar skämta och säga att mamma och pappa släppte ut oss som hönsen, och sen så kunde vi komma tillbaka. Men det var lite så. Det var långt ifrån det samhälle som jag lever i nu här i Stockholm, där det finns nästan alla platser där barn ska leka och så är ju inhägnat och kontrollerat. Men eftersom det är nära ekvatorn också, så hade vi ju kunde vi gå efter solen ganska exakt, så att vi visste ungefär när det var mitt på dagen, och när solen hade gått ner visste vi vad klockan var och så vidare.
Men om vi pratar om musiken då, hur gammal var du när du började sjunga på allvar?
Ja, jag är lite dålig på årtal och ålder och sådär. Men det var i och med att jag återvände till Sverige och låg på sjukhuset för att laga ett brutet ben. Och då så hade man såna här högtalare som man kunde ha i kudden på sjukhuset. Och då hörde jag Yusundus Imigre, som jag tror är inspelad 1988, tror jag. Från 1988. Jag ska låta det vara lite osäker på datum där. Men jag hörde hans sång Imigre och kände att det här, det berörde mig så djupt och starkt. Och jag kände att jag vill också hålla på med det. Jag vill också sjunga. Så man kan väl säga att det var där som det började.
Men hur var det då att flytta tillbaka till Sverige efter alla år i Kongo? Var det med blandade känslor eller?
Ja, det var ganska kaotiskt, man säger, att försöka förstå och sammanfatta allting som hände. Jag vet att det var en kulturkrock på ett sätt. För oss så märktes det väl mer att det var mycket att ta in. Så att nu så här i efterhand så är det de första 3 åren är det mycket luckor, alltså, har jag märkt. Mycket som jag inte minns. Och jag tror att det har att göra med att vi gjorde allt för att anpassa oss till sättet att vara här i Sverige då, med koder och allting som vi uppfattade, både med allt från kläder till musik till sätt att vara gentemot varandra och så. Så att jag tror att det var lite för mycket för oss att ta in på en gång.
Vilka var de största skillnaderna som du upplevde?
Förutom tidsbegreppet, som är ett helt annat i Semendoa naturligtvis, så tror jag att den här det är svårt att sätta fingret på, men det vi hade en helt annan bakgrund, en helt annan uppväxt, helt andra villkor när det gällde liksom både teknik och elektricitet och filmer, och vi hade liksom inte en gemensam bakgrund med de kompisar som vi fick i Sverige. Så att det var ju någonting som det gällde kanske hitta ett intresse som var gemensamt för att kunna vara i en gemenskap tillsammans. Sen var det en del fysiskt också, så där att vi var väldigt fysiska med varandra i Kongo. Och det var ju inte så aktuellt på gymnasiet att vara så fysisk med kompisar, utan det fanns ju en helt andra integritets avstånd, alltså, eller sätt att förhålla sig till varandra.
Tycker du att musiken hjälpte dig i det här sammanhanget? För jag kan tänka sig att musik är ju någonting som förenar i alla kulturer.
Ja, det tycker jag. Det är ju, alltså för mig blev ju musiken ett sätt att återknyta till mina rötter och samtidigt få ett intresse, någonting som jag kunde hålla på med andra som var intresserade av musik här i Sverige. Så jag tror att det definitivt var det en stor räddning för mig.
Det mesta du spelar in och har spelat in genom åren har väl influenser från Kongo, eller?
Ja, det har du ju på ett eller annat sätt. Jag har ju rest mycket i Västafrika också och jobbat mycket med musiker där, så att det finns i det elementet också. Men och mycket är ju också skrivet här i Sverige, så att men det är ju så att jag har stått och står fortfarande på ett sätt med ett ben i båda på båda kontinenter. Jag känner väl att jag har aldrig lämnat Kongo på det sättet. Även om nu så börjar det vara ganska många år sedan jag var tillbaka.
Skulle man rent av kunna kalla det för svensk kongoles eller svensk afrikan?
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Om man ska säga kongolesisk svensk eller svensk kongoles. Jag tror att om man blandar in nationalitet så blir det bara fel. För att jag är fortfarande, förutom i min hemby och sådär, så är jag fortfarande en vit person i Kongo. Sen har jag ju erfarenhet av att ha bott där, så att det förändrar ju saken. Men jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det finns ju ett något som är känslomässigt hemma, som känns hemma i Semendoa, och det finns nu också med tiden, så är jag känslomässigt hemma i Stockholm också, vilket jag är glad för.
Nu har vi ju pratat lite olika språk här. Du pratar om franska bland annat, sa vi förut. Men kan du flera av de kongolesiska språken flytande?
Nej, jag pratar mest lingala, och det är det jag har fortsatt också. Jag jobbar som tolk i lingala också. Lingala är ett av fyra stora handelsspråk i Demokratiska republiken Kongo. Så förutom lingala så är det Chiluba, Kikongo och Kiswahili. Sen finns det ungefär 450 stamspråk. Ungefär. Cirkus. Kisarata, som man pratar i Basakata-stammen där jag är uppvuxen av, det förstår jag en del och kan säga en del ord och meningar och så, men jag har inte, behärskar ju inte Kisarata.
Men hur som helst så har Kongo gett dig väldigt mycket erfarenhet, förstår jag, som du har nytta av.
Det stämmer. Det har det gjort. Bland annat sätt att förhålla sig till musik som ett uttryck. Inte som en prestation. Det är ju någonting som jag har uppmärksammat här när jag har undervisat på musikhögskolan och i musikgymnasier och andra ställen. Att det med musikklasser och sånt, att det finns mycket prestation i musik. Och det är någonting som jag har sluppit då.
Hur skulle vi kunna komma ifrån det här med prestationskrav, tror du?
Ja, det är lite svårt eftersom vi hela tiden... Eller jag tror att det kan vara svårt i och med att vi cementerar det och bekräftar det hela tiden med program som Idol och alla där det finns rätt sätt och bra och fel sätt, eller bra sätt och dåliga sätt. Och, vi skulle ju aldrig drömma om att liksom prata om våra barns, om vår barn har gjort en teckning, eller om man tittar på en tavla och säger att det är en dålig tavla, eller det är... utan man tycker antingen om tavlan eller inte. Det är konst, och det är samma sak med musik, att det är ju det är synnerligen subjektivt, och det är ett uttryck, ungefär som jag brukar, när jag undervisar så brukar jag prata om att det är som att klämma sig själv, sin finger i dörren och skrika. Så är det ingen som skulle komma fram och säga att nu skrek du fel, eller, för det är ett uttryck. Så det är väl ett sätt att förhålla sig till det, att det, låta musiken vara ett uttryck och sången vara ett uttryck, varken mer eller mindre. Och dra inte in rätt och fel eller i det.
Vad handlar dina sångtexter om?
Ja, jag brukar inte prata så mycket om det. Förut, när jag höll på som mest, så fick jag väldigt mycket korrespondens tillbaka vad, där folk berättar vad det betyder för dem. Och det var alltid mycket större och starkare än vad jag kunde komma på. Jag brukar inte prata så mycket om det, men det är självklart att det speglar, har speglat det liv som jag har levt i texterna då. Ofta så brukar jag inte berätta så mycket om vad texterna handlar om, för att det begränsar liksom den som lyssnar.
Man får helt enkelt tolka en del och analysera själv.
Jag tror vi alla, ja, alla gör det automatiskt, det är ju så. Och det blir väldigt personligt, om jag lyckas skriva en personlig text så blir den också förhoppningsvis personlig för någon annan. Jag tror att allt som vi gör, all kreativitet som kommer ur oss, allt uttryck är personligt. Och handlar om oss själva mer på ett sätt eller annat. Jag tror inte det går att skriva någonting som inte är personligt.
Är det någon särskild målgrupp du vänder dig till, musiken?
Nej, det har det inte varit. Nu möter jag en del elever så där när jag är ute och har workshops och sånt, som säger att deras föräldrar har lyssnat på min musik. Så att det är liksom generationen som ännu lyssnar ju inte regelbundet på min musik, men de kanske vet vad det är för att deras föräldrar har lyssnat på det. Men det har inte funnits några, att jag har riktat mig till en speciell åldersmålgrupp eller någon annan målgrupp. En del har tyckt att det är bra musik att dammsuga till, och en del har tyckt att det är bra och deras barn har somnat till en låt och använt som vaggvisa, och det är olika.
Har du sjungit in vissa covers eller har du skrivit det mesta själv?
Jag har sjungit in en del covers också, bland annat en sång som heter Song of Evening, som är skriven på finlandssvenska från början av Roger Wingren i Jakobstad. Och annars så är det sånt som jag komponerat med mina vänner här i Stockholm. Och sen så är det traditionella saker som jag också har arrat till nya sånger.
Du pratade om Västafrika. Spelade du in sånger tillsammans med musiker därifrån också då?
Ja. Ziffas den sista, eller den senaste soloskivan där är ju inspelad i Guinea-Conakry, och den är då alla slagverk och en del sång och en del gitarr och sånt är inspelat där på plats med hjälp av Göran Elmqvist som är min producent då. Så vi åkte ner och spelade in det live på plats.
Spännande. Har du använt dig av dator eller vanliga instrument, om man säger så?
Det är nog både och. Det var intressant då när vi gjorde den här inspelningen till den senaste Afrika Café, för att då var det 2003-2004 så fanns de här Powerbook, de här Mac-datorerna, men de var inte testade i de förhållandena att spela in, och vi hade ju med ett interface och mikrofoner och en sån Mac-dator och spelade in, och det var lite sådär MacGyver. Vi fick liksom klippa och klistra och tejpa och hålla på lite grann. För det var inte, ja, det var verkligen så. Göran var fantastisk i det arbetet. Att hitta sätt att säkra kvaliteten då på ljuden som vi spelade in.
Du har lyssnat till en intervju med Mikael Eriksson, mer känd som Sifa. Intervjuade gjorde Erik Bondesson. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du skriva på adress radio@syskonbandet.se, eller så kan du ringa på 08 641 30 95. Glöm inte att du också kan lyssna på oss som podd, och du söker Klarsyn och Syskonbandet där poddar finns. Vår tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson, och jag som heter Sofie Sundin önskar dig en fortsatt trevlig dag var du än är när du lyssnar på oss. Och jag hoppas att du vill fortsätta att lyssna på oss snart igen.